السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله وبفين رسنا i den 19 dagen utav Ramadan. Och vissa som har fastat från lördagen har fastat den 20 dagen för Ramadan. Det är en tredjedel av Ramadan är färdigt och lail hamd. Och vi börjar närma oss de 10 sista nätterna som ni säkert känner till har väldigt stor status, särskilt under Ramadan. Profeten sallallahu alaihi wasallam brukar göra extra mycket dyrkan under Ramadan. Och han gjorde extra mycket dyrkan under de 10 sista nätterna i Ramadan. Så det är de här 10 sista nätterna, det är toppspurten som man kan säga utav Ramadan för att kunna få så mycket belöning som möjligt. Det har till och med kommit att profeten sallallahu alaihi wasallam, som Aisha radiallahu anha berättade, profeten sallallahu alaihi wasallam brukade vakna upp på nätterna under Ramadan, väcka sin familj. Och han brukade vara avhållsam mot intimt umgänge med familjen och så vidare under de 10 sista nätterna. Så det är en tid då man ska lägga extra mycket vikt på att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Man kan även göra etikaf under den här tiden att man befinner sig i moské och lägga extra mycket vikt på att dyrka. Och under de här 10 sista nätterna så finns det en natt som kallas för Laylat al-Qadr, som är en av de udda nätterna. Den 21, eller den 23, eller den 25, eller den 27, eller den 29. Någon av de här nätterna så kommer det vara den Laylatul Qadr som Allah subhanahu wa ta'ala beskrivit som inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr, Laylatul Qadr är khayrun min alf shahr. Att vi sänder ner den här, vi sänder ner Koranen under Laylatul Qadr, ödets bestämmelsens natt. Vad ska få dig att förstå vad Laylatul Qadr är? Laylatul Qadr är bättre än 1000 månader. Så att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala under den här natten är bättre än att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala under den här långa perioden. Det är lika mycket värt. Så att lägga extra mycket vikt på att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala under den här natten är någonting vi ska satsa på. Och om vi har varit till korta kommande med att be taraweh vissa nätter under Ramadan, så är det en stor chans att kunna ta igen den här belöningen under Laylatul Qadr. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt man qama Laylatul Qadr imanen och ihtisaben och ghafara lahu ma taqaddama min dhanbi. Att den som står upp och ber Laylatul Qadr med tro och med hopp om belöning kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Så ikhwan och akhawat, satsa extra mycket under de här 10 sista dagarna på att göra goda handlingar och för att komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare. Om Allah azza wa jalla gör oss alla från de som har stått upp under Laylatul Qadr och bett med tro och hopp. Allahumma amin. Om Allah accepterar våra fasta och våran taraweh och alla våra goda handlingar som man har gjort under Ramadan. Och så att vi blir av med våra gamla dåliga handlingar som vi tidigare hade. Allahumma amin. Idag ska vi inshallah ta'ala fortsätta serien som vi har hållit på med under de här torsdagarna under sommaren här. Som handlar om 100 sätt att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Som är taget från en bok skriven utav Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah som heter Madarij al-Salikin. En väldigt otrolig bok som handlar om 100 olika punkter eller 100 olika egenskaper som en muslim ska besitta för att kunna komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare. Och det handlar framförallt om olika former utav dyrka man kan göra med sitt hjärta. Så man ska korrigera sitt hjärta så man kan komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare. Idag kommer vi att tala om ett utav de viktigaste ämnena i ens tro. En utav de viktigaste grejerna man kan komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare med. Och en egenskap vi alla bör besitta. En egenskap som är extremt viktig i islam. Det är en egenskap som de personerna som är muslimer kommer i olika nivåer närmare Allah subhanahu wa ta'ala med. Även fast de alla kanske kan be och fasta och andra liknande saker lika mycket. Så just den här formen av dyrka vi ska tala om idag är en grej som man kommer till de högsta nivåerna utav religionen. En väldigt, väldigt viktig egenskap. Det är en egenskap som får oss som muslimer att vilja offra oss för den här religionen. Att vilja ge oss vårt allt, ge av vår tid, ge av våra liv, ge av våra pengar, vår egendom och ge ut av allt det vi har för den här religionen. Den här egenskapen är så här essentiell och det är det den leder till när man har den. Den här egenskapen som jag kommer att tala om idag, bidnallahu ta'ala, är det som kallas för el-yaqin. El-yaqin. El-yaqin skulle man kunna översätta som stark övertygelse. Att man har en stark övertygelse. Inte bara att man har tro i sitt hjärta, utan tron är så pass stark övertygad att den är helt rotad i sitt hjärta och låter sig inte skakas vare sig utav tvivel eller shahawat, att lustar och begär som man strävar efter och att man vill göra olika grejer som är förbjudna och så vidare. Har man det här fast rotat i sitt hjärta, då bränns de här sakerna bort. Tvivel som folk försöker få en att tvivla om gällande islam, eller folk som vill få en att hamna i synder och så vidare. Har man den här egenskapen i sitt hjärta, stark övertygelse som är en nivå högre än bara vanlig tro, då kommer man inte att vända sig till höger och vänster, utan ens tro kommer vara helt stadgad i ens hjärta. Den här egenskapen heter som sagt på arabiska yaqin. Yaqin. Det jag kommer att tala om under föreläsningen vid Allah ta'ala är dels om hur viktigt det är för oss att vi ska ha yaqin. Och vad Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen om hur viktigt det är att ha yaqin. Jag kommer även nämna vad de lärda utav ulema har sagt om. De lärda från våra stora lärda har nämnt om yaqin och varför det är så viktigt för oss att ha det. Sen kommer jag prata om de olika kategorierna det finns utav yaqin och vilka olika nivåer vi ska ha och kategorier och pelare och så vidare. Lite mer förståelse av hur vi ska kunna ha det. Och sen på slutet ska jag även tala om hur vi ska kunna nå fram till det här. Hur vi ska kunna få sådana här yaqin i våran tro så vi ska kunna nå så här långt i våran tro. Inshallah ta'ala. Första grejen som sagt. Vikten utav yaqin. Varför är det så viktigt att vi ska ha yaqin? Ibn al-Qayyim rahimahullah har sagt i sin bok Madarij al-Salikin att al-yaqin, dess position till iman, är likt själens position till kroppen. Ni vet att människokroppen, om inte själen finns där i, så lever man inte. Man ser en död person till exempel som själen har lämnat. Samma kropp är kvar, exakt samma saker. Blodet finns kvar i kroppen, kroppsdelarna är kvar, allting ser likadant ut. Men eftersom själen inte finns där i så fungerar inte kroppen. För att en kropp ska fungera så måste själen finnas inne i våra kroppar. På samma sätt så sa Ibn al-Qayyim rahimahullah att positionen utav yaqin, övertygelse i ens tro, är likt själens position till kroppen. Det är det som ger liv till våran religion. Och det är det som ger liv till våran tro. Och sen säger Ibn al-Qayyim att det är genom yaqin som de lärda varierar i nivåer. Det finns olika personer som kan vara lärda inom islam. Men de som har yaqin, stark övertygelse och inte bara lär sig kunskapen utan verkligen implementerar det i sitt hjärta så att man är starkt övertygade om de trosatser som finns i islam, det är där de lärda varierar. Att bara samla på sig kunskaper och lära sig massa ny information utan att sätta det i bruk i sitt liv, i sitt hjärta, i sina handlingar, det blir inte fruktsamt. Utan kunskapen är till för att implementeras. När vi lär oss om troslära så är det någonting vi ska implementera och verkligen tro på. Och verkligen vara övertygade om och ha yaqin om. Och han sa att de som kämpar, det man ska kämpa för att man vill komma Allah närmare, det är just yaqin. Det är det här man ska kämpa och sträva efter det här livet. Och ju mer yaqin man får, och ju mer övertygelse man kommer ha i sitt hjärta, desto mer handlingar kommer man att göra. För när man har en fast och övertygad tro i sitt hjärta, då kommer det leda till alla former av goda handlingar. Vad det än är. För det viktigaste är att vi har lärt oss att det är något som Allah subhanahu wa ta'ala tycker om. Då kommer vi göra den här handlingen. Det är det man lär sig utav al-yaqin. Ibn al-Qayyim nämner olika verser i Koranen där han nämnt hur viktigt det är att ha yaqin. Bland dem är versen då Allah subhanahu wa ta'ala säger وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الله سبحانه وتعالى sagt att vi gjorde bland dem, de som kom innan oss, och även samma sak i denna umma, a'imma, alltså imamer, de som är stora imamer och har hög position i den här religionen, stora sheikher, stora ulema, Allah subhanahu wa ta'ala gjorde dem till det, och de fick den här höga statusen i denna umma på grund av att de hade två stycken attribut. De här a'imma, de vägledde människor med Allah subhanahu wa ta'alas beordring, och de hade tålamod först och främst, och de var övertygade i sin tro. Så för att nå sån här hög status i religionen, som man ser med de här stora imamerna man lär sig om, först och främst imamerna från Salaf, alltså först och främst imamerna från Sahabas, profetens Hassans följeslagare, och de som har kommit därefter, deras studenter, imamerna från till exempel de fyra imamerna, Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmed, Imam al-Bukhari, Imam Muslim, de här stora imamerna utav den här religionen. Hur var det de kunde få en sån här hög status i vår religion? Det var genom att de hade två stycken egenskaper. Tålamod och övertygelse i sin tro. Det fick dem att sträva så här mycket. För att till exempel Imam al-Bukhari hade memorerat 300 000 hadither. Tänk dig hur mycket tid det måste ha tagit av hans liv att memorera 300 000 hadither. Han måste ju åtminstone bara sätta och läst igenom alla de här haditherna. Det här är någonting som kräver tålamod. Och det kräver övertygelse att man vill kämpa och sträva efter den här grejen. Och det här var det de här stora imamerna gjorde. Så för att man ska kunna bli en imam i religionen och ha en sån här hög status i religionen och vägleda andra människor, så är det just de här två egenskaperna man ska ha. Och det var någonting som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ofta brukade nämna. Bisabr wal yaqin tunal al-imama fi din. Med tålamod och övertygelse så når man imamstatusen i religionen. En annan viktig sak som tyder på hur viktigt det är att man har yaqin är att Allah subhanahu wa ta'ala har specificerat folket med yaqin, de som har stark övertygelse, att det är de som drar nytta utav tecken, Allah azza wa jalla's ayat och Allah azza wa jalla's bevis, barahin. Vare sig det är någonting man ser i skapelsen eller någonting som finns i Koranen och Sunnan. När man läser tecken om den här religionen, hur sann den här religionen är, hur perfekterad den här religionen är, eller man bevittnar saker och ting i skapelsen, hur perfekt det är skapat, hur perfekterat allting är, hur designat allting är. Vilka är det som drar nytta av de här tecknena som vi har runt omkring oss, eller de tecknena vi läser i Koranen och Sunnan? Det är de som har yaqin, de som har övertygelse. Allah azza wa jalla säger: "Wa fil ardi ayatun lil muqinin." På jorden finns det tecken för de som har yaqin. Därför kan man finna i Sverige och andra västerländska länder folk som har jättemycket kunskap om naturvetenskap till exempel. De är jätteinsatta hur jorden som geologi, hur jorden är uppbyggd och hur den fungerar. Och hur växtriket fungerar. Och hur människan är uppbyggd och så vidare. De har långt mycket mer kunskap än alla oss här inne tillsammans. Men vad är det här borde leda dem till? Att tänka på vilken perfekt skapare som har skapat det här. Det här har inte kommit till utav en slump. Men eftersom de här människorna inte har yaqin, de har inte övertygelse i sina hjärtan, så drar de ingen nytta utav den här kunskapen. De drar nytta av att de kan lära sig vissa fenomen som finns på jorden, men de drar inte den riktiga, sanna nytta man ska få, att man ska känna sig underkastad till Allah subhanahu wa ta'ala, den som har skapat alla de här tecknena i skapelsen. Den som som sagt drar nytta av det, det är den som har al-yaqin. Tredje punkten som Ibn Qayyim nämner, som man drar nytta av att ha yaqin, är att Allah har specificerat folket som har yaqin med att de ska bli vägledda och att de ska få framgång. Att de ska få vägledning, ännu mer vägledning att göra ännu mer bättre grejer, och att de ska få framgång. Framgång i det här livet och framgång i det kommande livet. Allah subhanahu wa ta'ala säger: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. I början av surat al-Baqarah så säger Allah subhanahu wa ta'ala, han beskriver de troende. Han säger att de troende är de som tror på det som har uppenbarats för dig, för profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och det som har uppenbarats för dem som har kommit innan dig. Och de är övertygade om det nästa livet. De har övertygelse om att det är en dag som kommer komma då vi kommer hållas till svars inför Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns vissa som då kommer komma till paradiset och vissa som kommer till helvetet. De är övertygade om det här. Vad är belöningen för dem som har det här attributet, som har tro och har övertygelse? Belöningen för det är att Allah azza wa jalla säger ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Det är de som är vägledda från deras herre och det är de som är framgångsrika. Så genom tro och stark övertygelse så får man framgång och man blir vägledd. Så utan tveka en egenskap man ska sträva efter. Den fjärde punkten som Ibn al-Qayyim rahimahullah nämner, att Allah azza wa jalla har berättat att folket som kommer till helvetet inte är folk som har yaqin. Inte är folk som har yaqin. Utan att ha motsatsen till yaqin, övertygelse, att man har tvivel om sin religion. Eller att man känner att vissa saker inte stämmer i religionen, är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala berättat i den här versen till någonting som leder människor till helvetet istället. Allah azza wa jalla sagt: وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ. Att när det sägs till dem, Quraysh, de som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde dawa på, إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا, Allah azza wa jalla, det han har lovat är sanning och det finns ingen tvivel om timmen, det vill säga om återuppståndelsen, och att vi kommer stå inför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Då säger ni, det vill säga dem, men är det rimes sa'a, vi vet inte vad domedagen är för någonting, vi tror bara olika saker och vi är inte övertygade. Det här var någonting som ledde de här människorna till att de hamnade i helvetet, som det nämns i verserna som kommer, i den verserna som nämns tillsammans med den här versen. Så det var en av kuffars egenskaper som de hade på den tiden och de har än idag, att de inte har övertygelse, och det är den grejen som leder dem till den här till deras otro. Det finns väldigt många vackra uttalanden som handlar om yaqin, som handlar om övertygelse och hur viktigt det är att vi ska ha det. Bland de sakerna är vissa uttalanden från Ibn al-Qayyim rahimahullah själv och vissa uttalanden som han har nämnt från Salaf, de tidigare lärda. Bland de sakerna som Ibn al-Qayyim säger att al-yaqin är själen till hjärtats handlingar, och hjärtats handlingar är själen till kroppens handlingar. För att vi ska göra goda handlingar med våra kroppar, för att vi ska be, för att vi ska fasta, vi ska ge zakat, åka på hajj, vad är det som först måste korrigeras i oss? Vad är det viktigaste vi ska tänka på att korrigera? Våra hjärtan. För när hjärtat blir korrigerat, då kommer resten av handlingarna att korrigeras. När man lär sig sann troslära i sitt hjärta, man lär sig att vara övertygad i sin tro, man lär sig att ha fruktan inför Allah, hopp om hans belöning, kärlek till Allah, uppriktighet till Allah, att man är nöjd med hans religion, att man har tillit till Allah och så vidare. När man har de här egenskaperna i ens hjärta, så leder det automatiskt till att man gör handlingar. Det blir en drivkraft. Det blir själen till kroppens handling. Och själen till hjärtats handling, som Ibn al-Qayyim säger, är al-yaqin. Alla de här handlingarna jag nämnde, för att de ska kunna finnas i hjärtat, så måste man först och främst ha en stark övertygelse. För hur ska man kunna få fruktan i hjärtat inför Allah subhanahu wa ta'ala? Hur ska man kunna känna rädsla om man inte är övertygad? Hur ska man hoppas på hans belöning om man inte är övertygad om att det finns en belöning som väntar? Hur ska man få kärlek till Allah om man inte har sann övertygelse om Allah subhanahu wa ta'ala? Hur ska man kunna sätta sin tillit till Allah om man inte är övertygad om att det är Allah som kommer hjälpa en, och så vidare. Grunden till alla de här hjärtats handlingar, som i sin tur är grunden till kroppens handlingar, är att vi ska ha al-yaqin. Och sen säger Ibn Qayyim att det är yaqin som är den sanna innebörden av sanningsenlighet. Och sanningsenlighet var det jag pratade om förra lektionen. Att man är en siddiq. Man är sanningsenlig i sin tro, som, så som Abu Bakr siddiq var. Profetens sallallahu följeslagare Abu Bakr. Han blev en siddiq. Han var sanningsenlig i sin tro för att han var så övertygad om den här religionen. Han var övertygad om att allting som kom i Koranen och Sunna var sant. Så han trodde på det, besannade det och fick därav den här höga statusen i religionen. Och sen säger Ibn Qayyim att al-yaqin, det är den centrala punkten till allt. Och att resten cirkulerar kring det. Att hela ens religion egentligen cirkulerar kring övertygelse. Kring övertygelse. För när man är sant övertygad, och det känner ni säkert av också, hur det bara leder en person till mer handlingar. Man är helt övertygad. Helvetet kan vänta. Paradiset väntar. Allah ser vad man gör. Det leder inte till goda handlingar. Det är drivkraften. Hela religionen cirkulerar i princip kring just al-yaqin. Ibn Qayyim har även sagt att när yaqin når till hjärtat så fylls det ut av ljus och upplysning. Och det tar bort all form av tvivel, tveksamheter, ilska, ångest och ängslan. När man har sann övertygelse om sin religion så blir ens hjärta helt tryggt med den här religionen. Man behöver inte känna ängsel, man behöver inte känna sig ledsen. Varför ska man känna sig det? Man vet att när någonting svårt har drabbat en, till exempel, man vet att Allah subhanahu wa ta'ala belönar en för det man har fått. Man vet att det finns ett annat liv som är mycket, 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 mycket längre än det vi nu lever i, som väntar på ett evigt liv. Så varför ska man känna ängslan? Det här är bara en kort, kort tid som man är här. Man är övertygad i sin tro. Man är övertygad om att Allah kommer ta hand om en svåra situationer. Den som har Guds frukt kommer Allah ge en utväg. Man är övertygad om det här. Varför ska man ha ängslan? Varför ska man ha fruktan inför andra människor? Man vet att Allah bevarar den. Varför ska man vara rädd för andra människor att de ska göra saker mot den? Man vet att Allah azza wa jalla khairun hafidha. Han är den som bevarar den. Och även om andra människor skulle vilja skada den, kan de bara skada den i det här livet. De kan inte skada den i det nästa livet. Det enda som kan skada den i det nästa livet är att man har gjort dåliga handlingar i det här livet. Andra människor kan inte skada den i det nästa livet. Utan det är att de kan påverka att göra dåliga handlingar i det här livet, ja. Men inte i det nästa livet, som är det eviga livet. Har man övertygelse så behöver man inte känna av fruktan inför andra. Man behöver känna av ängslan. Man behöver känna av rädsla. Man behöver känna av hatiskhet. Man vet att Allah försörjer vissa och försörjer andra och så vidare. Man blir av med alla tvivel och tveksamheter. Vissa personer som man pratar med, även fast de är muslimer, kan ibland få vissa tvivel utav vissa människor pratar om vissa ämnen som har med islam och säger hur stämmer det här och jag känner inte att jag håller med om det här och så vidare och så vidare. Har man övertygelse så försvinner alla de här grejerna från ens hjärta. Ens hjärta blir tryggt och lugnt. Och det är fyllt av övertygelse. Sen säger Ibn Qayyim att det fyller hjärtat med kärlek till Allah. Fruktan inför honom. Nöjdhet med honom. Tacksamhet till honom. Tillit till honom. Att vända sig åter till honom. Som sagt, yaqin är själen till hjärtats handlingar. Finns den bara där så kommer resten av våra handlingar att komma på plats bi'idhnillahi ta'ala. Och det kommer att korrigeras. Ibn Qayyim rahimahullah. Han nämnt flera vackra uttalanden från Salaf, de tidiga lärda. Om hur viktigt det var att ha yaqin. Och ha övertygelse i sin tro. Bland de saker han nämnt ett uttalande från en av de lärda. Dhunnun som sa. Al-yaqin yad'u ila qisar al-amal. وقصر الأمل يدعو إلى الزهد والزهد يورث الحكمة وهي تورث النظر في العواقب. Att när man får övertygelse så känner man av att man tror inte att man kommer leva hur länge som helst, utan man känner av den här känslan att det här skulle kunna vara min sista dag. När jag går och lägger mig idag ska jag inte kunna vakna upp. kanske dagen efter. Eller idag kanske är min sista dag. När man får den här känslan i sig, att man inte lever i den här dunjan, som man kommer vara här för alltid. Det leder en person till zöhd, avhållsamhet. Alltså att man inte springer efter dunja hela tiden, eller det materiella hela tiden. Och när man får zöhd, man är avhållsam, då kommer man få visdom. För den personen som bara springer efter det materiella hela tiden, en ytlig person, bara bryr sig om nya bilar, nya mobiler, nya kläder och så vidare. Det här är någonting som gör att en person blir av med visdom. Man får inte visdom om man är på det här sättet. Utan en person som är avhållsam från det världsliga och djup person, det är han som får visdom. Och när man har visdom så kommer man att titta på en nadr ila al-awaqib. Man tittar på hur handlingar kommer att sluta. Det vill säga att när man gör saker och ting så planerar man på ett korrekt sätt. Och man skyndar sig inte i och stressar sig inte i att göra handlingar som kan skada i slutändan. Utan man tittar på vad den här handlingen gör kommer kunna leda till för saker. Och det går som sagt tillbaka till att man har el-yaqin. Ett annat uttalande som han sagt, el-yaqin huwa nadr ila Allah fi kulli shay wa ruju' ilayhi fi kulli amr wa isti'ana bihi fi kulli hal. Att ha yaqin, det är att man ser att allting som existerar, all skapelse, verkligen kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi är en del av hans skapelse. Och allting är välsignelse för honom. Allting man ser runt omkring sig, man känner verkligen, det här är en del av skapelsen. Och jag är en del av den här skapelsen. Man blir fascinerad. När man har övertygelse så känner man av det här. Och det leder till att man vänder sig tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala i allting han har beordrat med. Han beordrar att man ska göra handlingar. Så gör man de här handlingarna för man är så pass övertygad. Och det leder till att man gör isti'ana med Allah azza wa jalla i varje situation. Det är att man söker hjälp från Allah subhanahu wa ta'ala. Varje handling man gör, man vet hur svag man är som person. Och man vet att Allah azza wa jalla har makt över allting. Och därför vänder man sig till honom och ber om hjälp att kunna utföra alla handlingar. Allt från att man ska utföra sin dyrkan, sin fastan, sin bön, till att man ska utföra sina dagliga behov. Att fixa jobb, att kunna leva på ett halal sätt, att leva det här livet. Man ber Allah om hjälp. När man har stark övertygelse så kommer man ständigt, ens relation till Allah subhanahu wa ta'ala kommer vara jättestark. Man kommer ständigt vända sig till honom i varje situation, så som de nämner här. Så det är de här tre grejerna man får om man har yaqin. Att man ser att allting är skapat från Allah. Och att man vänder sig till honom i alla hans beordringar. Och att man ber honom om hjälp i alla situationer. Han nämner ett annat uttalande från en annan av de lärda från Salaf. Han säger, el-yaqin huwa istiqrar al-ilm. Alladhi la yanqalib wa la yahul. Wa la yataghayyar fil qalb. Att el-yaqin, trosövertygelse, är någonting mer än bara kunskap. Det är kunskap som har djupt rotat sig i hjärtat. Och det, man blir inte tveksam eller det börjar inte vända och vrida sig. Att ha kunskap, man kan lära sig information om någonting. Men det behöver inte betyda att man är övertygad om någonting. Vi har kunskap om massa saker i det svenska samhället. Och vi håller inte med dem om vad de gör för någonting. Man kan ha kunskap om någonting. Men det är en annan sak, det är någonting extra att man ska vara övertygad om att någonting stämmer. Så det är den kunskapen som har djupt rotat sig i hjärtat och sen inte skakar, utan den finns kvar där och den är fäst i ens hjärta. Det var några av de uttalanden som Ibn Qayyim nämnde att de lärde har nämnt om yaqin och hur viktigt det är att ha yaqin. Ibn Qayyim har nämnt att yaqin har tre stycken nivåer. Den första nivån utav el-yaqin är att om Allah subhanahu wa ta'ala har berättat om att det är på något sätt, eller profeten s.a.w. har berättat om någonting, så är man övertygad om det. Bara att man har hört att det står i Koranen, det här och det här finns i paradiset. eller det här och det här finns i helvetet.
Ah.
Står det i Koranen, khalas, jag tror på det. För att det står i Koranen, det var en herre, det är Allah subhanahu wa ta'ala som har berättat det här för oss. Det är profeten sallallahu alaihi wa sallam. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Han talar inte för sina begär, det är bara en uppenbarelse han talar i enlighet med. Så när vi vet, okej, det finns en hadith om det här, då tror jag på det direkt. Det här är första nivån utav yaqin. Det är den här övertygelsen man får. Utöver det kan man få ännu starkare yaqin. Vilket är när det kommer mer bevis för själva grejen. Flera gånger i Koranen, när Allah subhanahu wa ta'ala pratar om att det är han som är skaparen. Och att det är endast han som är värd att dyrkas. Så nämner han även logiska och rationella bevis för den här saken. Och när man läser de här bevisen utöver att vi är övertygade bara att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att det är på något sätt. Så får man ännu starkare övertygelse. Och det är ofta man kan få den här grejen. Att ens yaqin har nivåer. Det är inte så att det bara är på en och samma nivå hela tiden. Utan man är övertygad. Islam är en korrekt religion. Man älskar den här religionen och så vidare. Sen läser man om en hadith. Till exempel att profeten Hassan säger att någonting ska hända i framtiden. Så ser man den grejen precis framför sig nu. Bam, vad händer i hjärtat? Yaqin stärks. Man känner sig ännu mer övertygad om religionen. Sen när man kan läsa, som jag säger, om naturvetenskap, hur perfekt designet allting är. Och man läser om rationella bevis för Allah subhanahu wa ta'ala, att det är han som är skaparen och så vidare. Så kan ens yaqin stärkas ännu mer. Det blir ännu högre nivå som man kommer till. Genom att man lär sig om bevisen. Och tredje nivån som Ibn Qayyim rahimahullah nämner. Är att man får så pass mycket yaqin. Att det är i princip som man ser det fördolda framför sig. Man ber likt helvetet och paradiset finns på ens högra och vänstra sida. Att man kan i princip se det, att man vet att Allah azza wa jalla, i princip som man kunde se Allah subhanahu wa ta'ala. Så som profeten sallallahu har förklarat att al-ihsan är. Dyrka Allah som om du ser honom. Och även fast du inte ser honom så vet att han ser dig. Att man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala med så stark övertygelse att det är i princip som man, att man ständigt har, vet att Allah azza wa jalla ser vad man gör. Och man läser om paradiset till den grad att man i princip känner att det är framför sig. Och helvetet är vid en sida. Vissa utav salaf, vissa utav de lärda från salaf, när de frågades hur deras bön var, så sa de, det är som paradiset är på min högra sida. Helvetet på min vänstra sida. As-sirat, den här bron som måste gå över helvetet om man ska kunna komma till paradiset, är under mig. Dödens ängel är bakom mig. Det var på det här sättet de bad. Att de kände, det var som allting var framför dem nu när de bad. Så deras bön hade så pass mycket inlevelse. Och de var så pass koncentrerade i sin bön. På grund utav att det här var i princip saker och ting de såg framför sig. Så det här är den högsta nivån utav tro. Och det här är någonting som man får sträva efter. Och det är väldigt få som kan nå till det. Kanske någon, vi aldrig kommer kunna nå dit. Men det är någonting man ska försöka sträva efter. För det kommer leda en till otroligt mycket gott i det här livet och i det kommande. Ibn Qayyim fortsätter, rahimahullah, i den här boken. Och nämner att yaqin, övertygelse, har tre stycken pelare. Tre stycken saker som det grundar sig på att man ska ha yaqin om. Och resten av grejerna kommer därifrån. Den första grejen som man ska ha, den första pelaren man ska ha, är att man har övertygelse att så fort någonting är föreskrivet i islam, att det finns någonting gott med den grejen och att man ska utföra saken. Och att så fort någonting är förbjudet i islam så vet man att det är någonting dåligt och man ska hålla sig borta ifrån den saken. Och det här är någonting man måste sträva efter. Det här är någonting som kräver tid och någonting man ska kämpa efter. Man är övertygad, det har kommit i Koranen, att det är förbjudet med alkohol och med ränta. Bara i och med att det kommer i Koranen att det här är förbjudet, så khalas, det här räcker för mig. Allah är min skapare, Allah vet om allting, Allah har skapat min kropp. Han har skapat alla människor, han vet vad som finns i alla människors hjärtan. Han har skapat de ämnen som människor frambringar alkohol ifrån. Han vet exakt vad som finns i alkohol. Varför ska vi sen börja ifrågasätta och säga, Men varför är det förbjudet med alkohol i islam? Allah har sagt att det är förbjudet i islam. Det räcker för oss som muslimer. Jo, men varför? Som muslimer ska vi inte behöva ha så mycket varför. För vi har övertygelse i våran tro. Samma sak. Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att be. För vet du, sen har förklarat hur många raka'at det är man ber. Ska man gå och säga, ah, varför ska man be 4 gånger på dhuhr och 4 gånger på asr? Varför är det så här? Varför är det så? Det är Allah som har beordrat det. Gör den här grejen. Det här räcker för oss. Vi är övertygade i våran tro. Vi är övertygade att det här kommer från en beordring från Allah som vill gott för oss. Som vill leda oss till paradiset. Det här räcker för oss. Det är det här leder till, att man ska ha yaqin. Yaqin om det man ska. Beordringar och förbud. Det tredje är att man ska ha stark yaqin om allt som har med det fördolda att göra. Och i synnerhet om det nästa livet. Att ha stark övertygelse och stark yaqin om det som kommer hända i graven. Att man kommer frågas. Att man kan straffas. Att man kan belönas. Att graven kan tryckas samman. Att man kommer stå upp inför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Att man kommer att gå över sirat, den här bron som leder över helvetet. Att ens handlingar kommer att vägas. Att det finns en väg till paradiset. Det finns en väg till helvetet. Belöningen i paradiset. Straffet i helvetet. Och så vidare. Har man stark yaqin om det här. Man har stark övertygelse om de här sakerna. Så är det en av grundpelarna till att man ska få sann yaqin i sitt hjärta. Och tredje saken man ska ha sann övertygelse om är sann övertygelse om Allah Azza wa Jalls namn och attribut. Om man har kunskap om sin Herre. Och det är den lektionen jag har haft förut. Ni har haft lektioner om förklaringar om Allah subhanahu wa ta'alas vackraste namn som varit i Rinkeby-lokalen. Och det har handlat just om hur vi ska få kunskap om våran Herre. Vem är Allah subhanahu wa ta'ala? Våran skapare. Våran Herre. Våran försörjare. Den som styr allt. Den som vägleder, den som låter andra gå vilse. Den som ger, den som skänker. Den kärleksfulla, den barmhärtige. Genom att man har yaqin om det här, om Allahs namn och attribut, så man får kunskap om sin Herre, så kommer man stärka sin yaqin, sin övertygelse i hjärtat. Det är en av de tre pelarna. Man ska ha övertygelse om när man blir beordrad och förbjuder någonting. Övertygelse om det kommande livet och övertygelse om Allah subhanahu wa ta'alas namn och attribut. Vad är då resultatet av att man får el-yaqin? Om vi får el-yaqin i det här livet. Vad har hänt med de som har kommit innan oss när de hade sann och stark övertygelse? Vår profet sallallahu alaihi wasallam och de tidigare profeterna, som ni vet, de fick direkt uppenbarelse. Så deras yaqin, övertygelse, var den starkaste av alla. Tänk er profeten sallallahu alaihi wasallam, han togs upp över de 7 himlarna. Och Allah subhanahu wa ta'ala beordrade honom att be själv. Han såg paradiset, hur det ser ut där inne. Han såg helvetet. Han träffade Jibril. Du vet, han såg allting. Den här övertygelsen som profeten sallallahu alaihi wasallam har, det är ingen som kommer kunna komma nära ett av det här. Samma sak med de andra profeterna. De fick uppenbarelse direkt. Men sahabas, deras följeslagare, profetens sallallahu följeslagare, de hade också sann yaqin. För de tog kunskapen från profetens sallallahu direkt. Och utöver det så såg de alla mirakel under den här tiden. Tänk er själv, de här sakerna de bevittnade. Vilken övertygelse det måste leda till att kunna se såna här grejer. Tänk er själv på Bedr-slaget, de krigar mot kuffar. Och änglar kommer att attackera folk och ser att det är ingen där. Och helt plötsligt folk blir nerhuggna och ramlar ner. Tänk att se såna här saker med egna ögon. Att änglar krigar vid strider. Tänk att se de här miraklerna som profeten sallallahu alaihi wasallam kunde få en liten bit mat att räcka till flera 100 personer. Att se den här saken, hur vatten rann ur profeten sallallahu alaihi wasallams händer. Hur månen splittrade sig i 2 delar. Att se de här sakerna med egna ögon. Det ledde dem till den här starka yaqin, den här övertygelsen. Titta bara på historien som jag tog upp förra veckan. Om Abu Bakr al-Siddiq. När profeten sen berättade att han hade tagits upp till himlarna, över himlarna, Isra wal Mi'raj. Och vissa personer började få lite tvivel. För att Quraysh började driva om profeten sen och sa att han säger att han har kommit upp över himlarna och så vidare och så vidare. Så kom de till Abu Bakr och försökte få honom att tvivla också. Så sa han bara vad? Har profeten sen sagt det? Chalas, det räcker. Profeten sen har sagt det, jag tror på det direkt. Han berättar för mig någonting större än det. Han berättar att det kommer uppenbarelse från Allah dag och natt. Ska jag inte tro på det här? Om det här har kommit, det här är det jag redan tror på. Det finns en annan vacker berättelse om just övertygelse i religionen. Profeten sallallahu alaihi wasallam stod vid ett slag och skulle strida. Så var en sahabi med där. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att gå upp och strid och det väntar för er ett paradis som är lika stort som himlarna och jorden. För att sen uppmanade de att kämpa. Så står en sahabi, en följeslagare, och hade några dadlar i handen som han ville äta upp. Så tittade han på dem och sa han, subhanallah, vilken belöning det finns i paradiset. Ska jag leva så pass länge så att jag ska hinna äta upp de här dadlarna, då lever jag ett långt liv. Så han slängde dadlarna, tog sitt svärd och drog rakt ut i striden och krigade tills han dog. Och blev martyr, shahid. Någon otroligt grej. En annan sak, en sahabi, han kom till profeten sallallahu alaihi wasallam och sa han skulle ge honom bay'a. Han skulle ge honom tros, han skulle ge honom tros ed. Så ville profeten sallallahu alaihi wasallam ge honom någonting utav bytet, krigsbytet. Så sa han, ma bay'atuka li hada. Jag har inte gett dig bay'a för att jag ska få ut av den här dunjan. Innama bay'atuka li usiba bi sahmin ha huna. Jag gav dig bay'a för att jag är redo att dö för att jag ska få en pil i den här halsen här. Han tog sig också och gav sig ut i striden och samma sak. Han dog också för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, sadaqallah fa sadaqahullah. Han var uppriktig med Allah och Allah gav honom det han ville. Det här var den övertygelsen som sahabas hade. Det här var det som ledde dem till att offra för den här religionen. Och det är det jag nämnde i början av lektionen. De här, de trodde på islam på riktigt. De var övertygade. Det som Koranen säger till oss, det som sunnan säger till oss. De var övertygade. Khalas! Paradiset väntar. Vad är det jag väntar på? Jag strävar efter det. Låt mig ge hela mitt liv för den här religionen. Wa min an-nas may yashri nafsahu bitigha'a mardatillahi wallahu ra'ufun bil 'ibad, som Allah azza wa jalla säger. Det finns människor som säljer sina själar för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Allah är barmhärtig mot sina tjänare. Det är den här inställningen man ska ha till sitt liv. Det är den här inställningen som sahabas hade, som vi ska sträva efter, som de stora lärda hade. Samma sak med Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, som ni säkert har hört om, en av de stora lärda. Det finns väldigt mycket vackra historier om honom och hur mycket saker han gjorde. Bland de sakerna som tyder på hans övertygelse, att han blev väldigt förföljd under hans tid. Av folk som höll på med innovationer, kuffar, de tatarerna på den tiden stred mot dem. Han stred mot olika grupper som Rafida och andra. Och han blev förföljd. Men så sa han, vad ska mina fiender göra mot mig? Vad ska mina fiender göra mot mig? Jag går runt med mitt paradis i mitt hjärta. För att han kände sån lugn och sån säkerhet och sån övertygelse i sitt hjärta. Så att hjärtat blev som ett paradis för honom. Den här lugnheten som man kan känna av som troende. Om de dödar mig så blir jag martyr. Om de fängslar mig så kommer jag få chans att vara ensam med Allah subhanahu wa ta'ala. Och om de utvisar mig till ett annat land så går jag dit och jag gör det jag håller på med där borta istället. Det blir som siyaha, eller jag kan sprida islam där borta istället. Vad som än händer, jag bryr mig inte. Döda mig, jag blir martyr. Fängsla mig, jag är ensam med Allah, jag kan göra mer dyrkan där. Utvisa mig, det spelar ingen roll. Jag är övertygad om islam. Och det här var det han kämpade för och det var det som gav honom seger. Det finns otroliga historier, det börjar bli lite sent, men med Sheikh al-Islam, med Taymiyyah. att tatarerna på den tiden, det här var dåtidens amerikaner kan vi säga, de som tog över muslimska länder, eller dåtidens ryssar, eller kalla dem vad ni vill. De tog över och slaktade, de kunde döda upp till 1 miljon muslimer i Bagdad när de tog över Bagdad-invasionen på 1600-talet. Riktiga vidriga människor, som Bashar och de här människorna i princip, slaktade. Sheikh al-Islam och Taymiyyah, de höll på att bli attackerade av dem. De kom till Damaskus portar. Nära Damaskus. Och de vet att när de här tar över khalas, de slaktar folk. Sheikh al-Islam och Taymiyyah rider ut till deras armé som ställer sig där ute. Så jag vill prata med deras ledare. Så sätter han sig. De var typ 3 personer. Det är en hel armé där. Så ställer han sig och börjar prata med honom. Och läxa upp honom tillsammans när hans armé är där. Och den här killen får så mycket fruktan i sitt hjärta för hans beteende, hur han var som person. Att han sitter och läxar upp honom framför hela hans armé och säger du kommer till det här folket, du ska döda dem och du tillskriver det till islam och du är så här. Han sitter bara där och sänker ner sitt huvud inför Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Han är inte rädd. Han var övertygad om den här religionen. Han är inte rädd för den här personen som höll på med de här grejerna. Och det här var, de här tatarerna hade tillskrivit sig islam men de fortsatte att hålla på lika mycket. Så han läxade upp dem framför de här personerna med total övertygelse, inte det minsta rädsla. Varför? För att övertygelse hade kommit in i hans hjärta. Och då var man redo att ge sitt allt för den här religionen. Och det finns många exempel på såna här saker också i våran tid som man skulle kunna ta upp. Men eftersom det kommer ta för lång tid så ska vi börja avrunda inshallah ta'ala. Den sista saken. Hur ska vi kunna få yaqin i våran tro? Hur ska vi kunna bli övertygade? Grunden till sann yaqin är att man lär sig om aqida. Man lär sig om sin troslära. Man studerar sin troslära och man är övertygad om sin troslära. Man studerar inte bara som kunskap 1, 2, 3 så här. Utan man studerar det som en kunskap som man suger in med sitt hjärta. Och vilken aqida är det vi ska studera? Det är aqidat ahl-sunnati wal-jama'a. Den aqida som profeten sallallahu alaihi wasallam undervisade. Inte aqida som människor tillskriver islam som inte har någonting med islam att göra. Blandat med massa filosofi. Blandat med andra religioner. Blandat med massa andra konstiga saker som folk har lagt in till religionen. Utan den sanna, rena aqidan av ahl-sunnati wal-jama'a. Det är den här trosläran. När man lär sig den så man får de här frukterna. De här sahabas, profeten sallallahu alaihi wasallam uppfostrade dem på den här aqidan. Det var därför de offrade för den här religionen på det här sättet. Han under 13 års tid bara i Mekka så kallade han till aqida. Det var det som var grunden. Det var bara det 10:e året som han, det blev föreskrivet att börja be. Och även hela vägen i Medina så lade han jättemycket vikt på aqida. Nästan alla verser som har kommit i under Mekka-perioden handlade om domedagen, om Allah, om hans namn, om hans attribut. Om de tidigare generationerna som kom, om de tidigare profeterna, om troslära. Det uppfostrade muslimerna på den här sanna trosläran som ledde dem till övertygelse som räddade dem till resten av handlingarna i religionen. Och det här är det vi också ska sträva efter. Men grunden till det, för att vi ska nå dit, studera aqida. Lär er aqida. Lär er troslära. Förstå den. Implementera den i ens hjärta. Och var övertygade om den. Så kommer man få sann yaqin. Så jag vill avsluta med att jag vill uppmana mig själv först och främst och mina bröder att det här är någonting vi ska satsa på. Vi ska inte bara satsa på det ytliga, utan om vi först och främst satsar på det som finns i våra hjärtan, så kommer det som är det yttre, som också självklart är jätteviktigt i islam, men det kommer komma automatiskt. Det kommer att följa med om man har en stark och övertygad troslära. Så satsa på att lära dem aqida, förstå aqida, implementera den i era hjärtan, så kommer ni se frukterna i ert praktiserande och att ni blir mer stabila på den här religionen. Och må Allah subhanahu wa ta'ala fylla alla våra hjärtan med sann yaqin. Och må Allah subhanahu wa ta'ala gör oss alla rättfärdiga och gör oss framgång i det här livet. Och det nästa, barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.